Nu måste jag börja med en sån sak, Sven-Erik, Svenne Holmström, när jag befinner mig här på ditt kontor. Bakom dig, bakom skrivbordet alltså, så finns en tavla, en canvas, som föreställer en stor tjur. Och så ser man en massa höghus och förstås amerikanska flaggan. Och inte insatt som jag är, så frågar jag, vad är det där?
No, jo, alltså den där tjuren är alltså en staty som finns i närheten av USA-börsen, alltså på Wall Street. Och tjuren symboliserar uppgång. Och det där, och orsaken till att tjuren symboliserar uppgång är att när den stångar så stångar den uppåt. Att motsatsen till en uppgång är ju då nedgång. Och då är det, man pratar om björnmarknad då när det går neråt. För björnen slår uppifrån ner och trycker ner saker medan tjuren stångar uppåt. Så jag ville ha en canvas på väggen med just den här tjuren. Och så skojigt som det var så hade jag en kund som var i USA här då i slutet av fjolåret. Och så skickade de hälsningar därifrån och så sa jag bara att nå, traska nu ner dit och ta en bild på den där som lägger upp den på väggen. Och så blev det.
Oj, visst är roligt.
Att jag har länge velat ha den där på väggen verkligen. Nu.
Och när du säger det, Svenne, så tänker jag på att jag har hört åtminstone det där med, vad är bullmarket?
Bullmarket,
och jag har aldrig fattat, vad är det? Men att nu vet jag, det är uppgång.
Ja, så att själv är jag ju till min läggning optimist. Och då måste jag ju få ha tjuren på väggen. Det känns väldigt lämpligt.
Det skulle inte heller passa med varken ditt lynne eller ditt jobb att du skulle ha björnen, nej.
Jo, nej.
Jo, nej, sa Karisbo.
Ja.
Nu ska vi prata pengar och placeringar. Eftersom frågan idag i vår förmiddag har nu kretsat kring pengar och hur man sparar. Och jag skulle vilja veta lite så här goda spartips. Du kom igång själv slutet på 80-talet. Och det handlar ju då om placeringar. Det är inte att spara så det är bara på ett konto eller under madrassen. Hur ska man spara för att i bästa fall riktigt göra sig pengar och bli rik?
No, det är sant faktiskt. Jag är född 78 och första aktierna fick jag då 1988. Och det som tyvärr har varit liksom längs med vägen är att ingen har egentligen berättat så himmelens mycket om det här med aktier och sådana saker. Så jag har lärt mig de här an efter att egentligen den stora gnistan kom på 2000-talet. Vi hade riktigt kring år 2000 hade vi en kurs i skolan och hälften av det gick ut på lite med placeringar, alltså det var typ 4-5 timmar. Men där fastnade jag ju sen och det här blev ju min bransch. Och nu tror jag liksom det att för det första så du ska ju ha ett intresse. Du vill komma någonstans, till exempel du vill spara en summa, du har ett mål, du vill använda pengar i något skede. Det som jag tycker att är så enkelt, alltså som alla kan, är att man väljer bara en sån andel av sin lön som man vill att går till framtida behov. Och den summan lägger man undan och gärna på en indexfond. Och det betyder då det att det är väldigt låga kostnader och det är ju aktiemarknadsplaceringar, så det är god avkastning på kommande, eller åtminstone god avkastningsförväntning. Och på kort sikt så händer det ju rakt ingenting, de första åren är ju jättetröga. Men sen bara man låter det gå 5-10 år så plötsligt så inser man att där finns en ganska nettsumma redan och därifrån är det bra att fortsätta. Så att hitta ett vettigt mål, varför du vill spara och sen bara dra igång. Att det finns inga orsaker att skuffa på, till exempel fast vi tror att börsen eventuellt kanske vänder neråt i år. Så det spelar ingen roll, det är bara att börja. För du lägger ändå månatligen under många, många år.
Du rekommenderar då att man lägger undan en viss summa varje månad till exempel?
Ja, helst egentligen en andel av lönen om vi tänker i procent. Att om du till exempel tänker så här att du sparar 100 euro per månad och så har du en lön som är 2000 euro per månad. Så de facto så sparar du egentligen bara 5% av dina inkomster till framtiden. Medan 95% av pengarna, det vill säga 1900 euro, sätter du sprätt på under de följande 29 dagarna. Så att på det viset så det där, inte handlar det om att skuffa på livet särskilt långt inte, men att lägga undan en liten del. Och sen om löneförhöjningen kommer eller några bonusar eller skatteåterbäringar och allt sånt där, så det är ju extra, så det kan man gärna lägga undan. Att det växer nog väldigt bra. Att det har jag också kunnat konstatera att om du sparar 20% av lönen och får en avkastning som är någonstans kring 5-6% per år, så om 30 år har du 15 nettoårslöner sparat. 20% av din nettolön undan så har du 15 nettoårslöner på 30 år. Och då har du inte ens aktiemarknadsavkastning. Så det är ganska häftigt.
Men då ska man vara ung när man börjar. Man ska vara som du, 10 år gammal ungefär när man börjar spara.
Ja, alltså egentligen att så fort du börjar tjäna helt enkelt. Att då, ska vi säga så här, senare i livet, om du börjar liksom som 50-åring och du har liksom ekonomin i någorlunda balans och så plötsligt ska du börja spara en stor summa pengar per månad eller ens någon summa, så du hamnar ju att ge bort någonting. Alltså det är någonting som du får minska på till förmån för att spara. Men då när du kommer in som ny i arbetslivet så är du ju inte van med inkomster ännu. Så då är det mycket, mycket lättare att bara säga att när summan går bort, så du har aldrig varit van med den ens. Så det är lite att lura sig själv förstås med psykologi där, men det är väldigt motiverande.
Men det där var ett bra tips för unga som just kommer igång liksom i arbetslivet och sånt. Men du sa ju att om man sen är till exempel 50 år och man är van vid en viss standard, man vill ha en viss form av frihet att fara på resor etc. etc. så kan det vara ganska sådär frestande att sätta sprätt på alla sina pengar istället för att spara. I synnerhet som det ändå finns risker med att placera.
Nåja, ni som läser korsord, så det där, risk och möjlighet är samma sak, det är synonymer. Så att det där, jag brukar säga att det finns risk att tjäna pengar och det är möjligt att du förlorar någonting också.
Mm.
Nej, jag tycker risk är trevligt och risk är ju ett verktyg för framgång. Så den som vågar ta en risk, så den kommer också på lång sikt att belönas för det. Och finländarna är ju väldigt rädda för risk, så där huvudsakligen att man brukar prata om att finländarna är ett riskaversivt folk. Mm. Vi tycker inte särskilt mycket om att ta aktiemarknadsrisk. Till exempel av vår nettoförmögenhet så var det nog 10-15% av dem nettoförmögenheten hos en medianfamilj är ju då finansiell egendom. Så resten är bostaden eller någonting annat som man äger. Men nu handlar det ju helt enkelt om att fundera att vad vill man uppnå? Också som 50-åring, jag menar, nu kan du spara en ganska bra summa då också per månad. Huvudsakligen har du en bra lön då redan, om karriären har gått någorlunda bra. Så lönen stiger ju månatligen, eller inte månatligen, så var det kanske på 70-talet, men årligen kanske nu för tiden. Så det finns ju pengar att använda i bättre mån när man är äldre. Ungarna har man kanske sparkat ut hemifrån, så det mindre kostnader också vad man har, så man lever ju ganska gott efter att bostadslånen är betalda, och de är ju i sådär huvudsak för de som idag är 50-60 år, så de är ju i huvudsak betalda. De som nu tar bostadslån i yngre åren, så de får ju nog se den situationen att de kommer att ha det där bostadslånet en bit in på pensionsåldern, för att bostäderna är så helt enkelt så dyra i förhållande till inkomsten. Så där lönar det sig ju inte att skjutas på sparande särskilt mycket, utan man börjar i tid bara med en liten summa så blir det väldigt bra.
Mm. Men du säger ändå, jag tänker just när man är ung också, när man just har kommit in i arbetslivet, så det är nog många som då vill satsa på att köpa en bostad, och där tänker man ju ofta att bostaden är ju också en placering i sig. Så då blir det lite sådär placering i bostad, men sen ska man ändå placera i till exempel fonder eller aktier. Så det blir ganska mycket som man måste lägga undan.
Ja, nu försvinner ju pengarna väldigt lätt sist och slutligen. Och jag uppfattar själv bostaden inte som en placering. Jag uppfattar bostaden som en utsinande brunn av utgifter. Alltså, jag kan ta ett exempel från mitt eget liv att hur tokigt det kan gå. Vi köpte ju i Pojo då i början av min karriär ett riktigt redigt egnahemshus och renoverat och allt var bra med det. Men det var 3 våningar, alltså ett helt vanligt 1,5 våning och källare. Och så började vi vänta äldre flickan, och så kom frun på att vi kanske inte ska springa i trappor med barn, att vi skulle kunna ha en enplansvilla. Och sagt och gjort, så vi sålde kojan i Pojo och det gick ju helt bra. Den for snabbt dessutom, det var goda tider då än att sälja. Och så byggde vi ju vårt egnahemshus. Och fast jag hade gjort alla kalkyler och allt sånt här, så nu så här efterhand, så här 12 år senare, så kan jag inse att det där borde vi inte ha gjort. För att den här nya bostaden, i och med att vi byggde då, så det har bundit helt otroligt mycket pengar av de här av lönen. Att skulle vi bara hålla oss på den där Pojohuset, så skulle vi i dagens läge vara skuldfria också. Plus att vi skulle haft minst samma placeringar som vi redan nu har. Så att det där, man ska nog passa sig med det där boendet, att om man bara kan liksom bo lite billigare och kanske pruta lite på att alla ska ha ett eget rum och man ska ha ett gästrum och det ska vara det ena och det andra i dagens läge. Så man kommer väldigt långt med det också, men boende är på riktigt en farlig utgiftspost. Och sen det är ju bara det att du köper det där boendet och ska betala det. Sen ska det inredas, sen ska det, du ska hålla trenderna, du ska renovera, du ska upprätthålla det där huset. Att om du drar det spänt från början, så med vad tänker du renovera om 10-15 år? Ett plåttak håller 40 år, så det där. Man ska nog tänka efter många gånger innan man riktigt går och väljer ett boende åt sig.
Så du skulle hellre pruta på boende fram om att du prutar på sparande?
Jag skulle pruta hellre på boende och sen satsa mer på livet. För att visserligen livet och boende är ju en och samma sak. Men om du till exempel väljer mellan ett 200 000 euros hus och ett 170 000 euros hus. Så den där 30 000 euros mellanskillnaden, som vi pratar ju ändå liksom om 50-100-150 euro per månad. Alltså det är ansenliga pengar på lång sikt som man lägger ut mindre på det där boende. Så utan vidare är jag nog av den åsikten att lite pruta på boende, så har man bättre flexibilitet i ekonomin också. Mm. Att det är nog min tes, och den har jag nog sagt så många gånger åt alla yngre och lite äldre också, att se efter med det där boende.
Mm. No, jag tycker nog att de här, ska vi säga, som man sa om skrytbyggarnas tid börjar vara förbi, att de här kvadratmetrarna har nog kommit ner ganska rejält, men om vi tänker nu på, vad sparar du för? Jag menar, när du sparar, så du har ju ett mål, vad är det som du vill uppnå då, eftersom du nu inte liksom tydligen vill uppnå att du ska kunna köpa ett ännu större hus åt dig och din familj, utan varför sparar du?
För mig så handlar det nog bara om en ekonomisk trygghet där i bakgrunden. Jag har inte som mål att jag ska bli ekonomiskt oberoende. Jag har inte som mål att jag ska bli miljonär. Jag har inte liksom några stora grymma mål om att när jag dör så har jag mest pengar av alla. Det är bara dumt. Mitt mål är egentligen bara att ha en ekonomisk trygghet, så att jag kan ta av de där placeringarna om jag behöver. Och jag har ju hållit på med det här nu då hela 2000-talet, och faktiskt ägt aktier sedan 1988, så i 30 år har jag ägt aktier nu. Så jag måste nog säga att det är ju en livsstil till det i dagens läge, det här är ju en hobby.
Men det binder ju också, jag menar, man måste ju följa med, man kan kanske inte riktigt låta de där pengarna bara, som man tror, växa till sig, för att ska man nu inte köpa och sälja och lite se vad som det lönar sig att placera i också, för att man verkligen ska ha någon nytta av det?
Nej, tycker jag det inte. Ju mindre du gör, desto färre felaktiga beslut gör du, så att nu bara köpa sakta mak i någon indexfond i synnerhet, så kommer du väldigt långt. Sen förstås, när man har ju det här intresse och verkligen vill köpa aktier, så det är ganska skojigt, och det är ju ett ägande. Alltså, jag brukar pina mina barn varje gång vi åker hiss och rulltrappa, så brukar jag fråga att nå, vems rulltrappa åker vi idag, eller vems hiss? Och då är det meningen att de ska försöka hitta att är det Kones aktier som, eller Kones produkter som vi utnyttjar. Och båda flickorna äger Kones aktier, så det är liksom försöka få den här verklighetsanknytningen där. Men det är klart att okej, om du väljer ett bolag och inte ska du behöva ångra dig efter 2 månader, inte att kanske om 5-6 år kan man börja se på det liksom, att var det nu sen sist och slutligen ett bra val. Man ska vara långsiktig med de här sakerna. Tänk om du lagar en skobutik här i Karis, nu får du vänta några år då innan du har pengarna tillbaka. Så att det är samma sak med aktierna. Det finns ingen orsak att tro att man blir rik på över en natt på det här. Inte.
Och jag skulle just fråga, att finns det snabba klipp? Jag menar, finns det en möjlighet att förtjäna stor kovan på en kort tid?
Ja, det har nog funnits med jämna mellanrum, finns det möjligheter speciellt på börsen. Att ett väldigt färskt exempel är de här kryptovalutorna som framförallt unga män har placerat i. Och nu har de ju kommit ner kraftigt i pris.
Nu har de förlorat på det också.
De har förlorat, och där just den här möjligheten att det kan gå ner också, så har ju faktiskt realiserats. Och längs med hela min placeringskarriär så har det med jämna mellanrum kommit någonting skojigt som sticker iväg som en raket. Och det där, och ibland så kommer det ner tillbaka. Eller så håller det sig på bra nivå. Men det finns alltid, för de som råkar känna till eller som råkar vara inne på rätt områden, så finns det snabbtjäningsmöjligheter. Men jag skulle jämföra det här som med sång. Alltså, du har alltid de som är verkliga sångfåglar och tjänar pengar på det och lever på det. Sen har du många som kan sjunga, och sen någon som kanske klarar sig till och med i en kör. Och sen har vi de som inte riktigt klarar sig alls. Och det är samma med placeringar. Att inte är det många som blir rika på det här. Plus det att livstiden är ganska kort sist och slutligen för att på riktigt samla ihop någon miljon. genom ditt konto kommer det att fara kanske 1,5 miljon under din livstid eller arbetstid åtminstone, så inte blir det nu så mycket kvar liksom till placerande när alla kostnader och allt annat har gått. Så att det där, jag skulle istället för att jaga snabba klipp, så skulle jag hellre tänka långsiktigt. Och där fick jag en ganska god portion information faktiskt där på hösten på en placeringsmässa. Så där var det en professor som berättade att unga män brukar utmärka sig just med att ta alla möjliga såna här riskplaceringar och göra snabba klipp. Och unga män är också de som är de sämsta placerarna, så det är huvudsakligen, för att de tar såna huvudlösa risker med jämna mellanrum. Men han gav tröst, för att det blir bättre bara de går och gifter sig. För då kommer de här unga männen fortsättningsvis ihåg sina goda affärer, men fruarna påminner om de dåliga. Och då blir placeringarna alltid bättre.
Okej, nu när du gick in på kön, så då så kommer vi in på det. Alltså, du är en sån här oberoende ekonomisk rådgivare, och vad jag har förstått så är du ganska bokad med både att du undervisar ungdomar, men du håller också en del kurser. Och bland annat så har du ju nog en kurs på det som jag brukar kalla det för medborgarinstitut, men det heter nu för tiden kulturinstitut, som riktar sig till kvinnor. Och då vill jag veta, varför ordnar du en särskild kurs, placeringskurs för kvinnor? Vad skiljer sig, varför behövs det en sån istället för en kurs för både kvinnor och män?
Bakgrunden är egentligen den att vi har från Västra Nylands aktiesparare, som jag är då aktiv i sedan ett 15-tal år tillbaka, så vi har ordnat alla möjliga placeringskvällar och utbildningar och företagspresentationer, exkursioner, allt möjligt. Och har vi en kvinna med, så är det bra, inte ens alla gånger. Och nu har vi liksom funderat många gånger att hur ska vi få kvinnorna aktiverade, att vad skulle liksom locka? Så tänkte vi att via mitt företag då skulle vi kunna testa att via Kulturinstitutet, vi diskuterar med dem också. Tänk om vi skulle lägga en placeringskurs för kvinnor. Och att jag hade i höstas en grundkurs för kvinnor och i placeringar. Och den lockade ju bara typ 12-13 människor. Medan den allmänna kursen drog 25. Och där var också både kvinnor och män. Men det där, nu har jag nästa vecka då, som det börjar igen, att inte ha den dra i liksom intresse, den kursen, men sen allmänna har dragit riktigt bra. Visserligen får vi nog kvinnor med på de här skolningarna, bättre än vad det har varit förr i världen, men vi tyckte att det här skulle kunna vara ett sätt att närma sig kvinnorna på ett sånt här sätt, att där finns ingen man som sen kommer och lossveta bättre.
Att det skulle kvinnorna faktiskt få ställa dem frågor de verkligen vill ställa.
Precis. Sen är det ju faktiskt
sånt, utan att det finns någon besserwisser.
Ja, det är det som vi ville få bort, alla de där besserwissrarna. För det finns alltid i de här sällskapen, alltid när du har en utbildning eller en placeringskväll eller vad du än har. Så det finns alltid människor som är jätteerfarna och ställer de där kluriskaste frågorna. Och någon kan ju känna att i det här sammanhanget hör jag inte hemma. Och så vill vi ju inte ha det. Men att det där, annars finns det nog skillnader mellan män och kvinnor också. Kvinnor är bevisligen bättre placerare än män. Kvinnor är långsiktigare. Kvinnor väljer starka varumärken. Till exempel när det gäller börsaktier så hittar vi överrepresentation av kvinnor bland med Marimekkos aktieägarkår. Medan sen till exempel något bioteknologibolag, så där har vi knappt någon kvinna med som ägare. Så att kvinnor är duktiga placerare att och sen har vi ju dessutom på Facebook det här Vauras Nainen som den här Terhi Maja Salmi har dragit igång och det har ju dragit liksom 10 000-tals människor med i den gruppen att dit ska ni kvinnor absolut anmäla er med och följa med diskussionerna där.
Jag har upplevt lite så att kvinnor nog har fått upp ögonen mer för placeringar och aktier överhuvudtaget på senare år. Både Martor och andra organisationer har engagerat sig i det här.
Ja, verkligen. Vi gjorde ett samarbete med Svensk Ungdom och Martorna här i vintras också. Och samma observationer där också, precis. Att nu är det ligger i tiden och kvinnorna är mer intresserade än vad de har varit förut. Men vi har inte lyckats aktivera kvinnorna här på lokal nivå i alla fall, att komma med på kurserna helt enkelt.
Är det den här landsändan Västnyland som gör att kvinnorna är trögare, eller är det kvinnor överlag, tror du, i hela Svenskfinland?
Den där frågan ska du ställa åt mig i maj på nytt, för att nu får jag på en roadshow här med ungefär 20 olika städer, och jag tänker faktiskt lite spionera på att hur mycket kvinnor och hur mycket män är det i publiken, för det är samma utbildning och vi är 20 olika städer, att vad är den där könsfördelningen sist och slutligen? Optimalt skulle ju vara att det är 50-50, men jag tror inte riktigt att det kommer att vara så. Men vi ska se, jag kanske har fel.